Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag tyckte att jag hade en grej för hiphop. Allt som inte jag kan behärska hade jag en grej för. Ganska stort självförtroende med liten självinsikt. Då tar jag mig an det.
Jag anser mig vara en hyfsat modern människa. Tack vare mitt jobb har jag ju rätt bra koll på svenskt nöjesliv. Men det finns en arena som jag inte riktigt satt mig in i ännu. YouTube-världen. Även om jag via mina barn kommit i kontakt med flera av de stora profilerna där. Det är ju dock flera av dem som tagit steget ut från världens största videonätverk. William Spets, som för övrigt haft ett starkt år som skådespelare med bland annat Störst av allt och Andra åket. Clara Henry förstås. Killarna från I Just Want to Be Cool, Gina Diravi och Kristina Kejo Petrosina. Och den sistnämnda, dagens huvudperson i Värvet lämpligt nog, föddes i Omsk i Ryssland för cirka 22 år sedan och har bott i Sverige de senaste 14. Och hon har producerat videor i över ett decennium, vilket givit ringar på vattnet. De senaste 5 åren har hon varvat sin egen kanal med arbete för flera av de stora i tablåvärlden. Hon har jobbat på Sveriges Radio, gjort en egen föreställning och driver en podcast, bland annat. Sedan en tid tillbaka ligger hennes YouTube-kanal på is, men hon har haft desto mer att göra i gammel TV. Senaste serien hette Kejo med Reborg i Ryssland. Den gick nyligen i mål och finns fortfarande på SVT Play. Och hur den kom till, det och mycket annat reder vi ut här i Värvet avsnitt 364 med mig, Kristoffer Triumf, producent Klara Åström och Månsson och Acast som plattform. Här är Kristina Petrosina.
Bra, tack.
Ja.
Hur mår du?
Ja, men det är väl bra.
Ja.
Sover fruktansvärt dåligt nu för tiden, men i natt fick jag faktiskt en god nattsömn, vilket var härligt.
Jag vet, jag sov också i och för sig lite dåligt nu när du säger det, för att jag gick till gymmet och tänkte, ja, nu jäklar. Går man dit en gång var tredje månad, tog med en stång, vet inte ens hur man ska lyfta ordentligt, jag har ingen aning, jag vet liksom inte, jag blir så hetsad av alla de här träningsjunkies. Fick så otroligt ont i ryggen, bröstet, sen så ligger jag och tänker, nu ska jag ringa 1177, för jag har så ont i hjärtat. Ringer dit och hon bara, ja men då har jag ju överansträngt dig. Så jag låg där i natt och tänkte, jag kanske aldrig dyker upp på Värvet nu.
Nej.
Men nu sitter jag här.
Ja, det gör du, och ja. Du såg ganska rörlig ut.
Eller hur?
Ja,
ja, tack.
Hur ser dina dagar ut nu då, våren 2019?
Våren 2019, alltså just nu är jag mellan jobb, så det är ganska lugnt. Det är inget större projekt just nu inplanerat den här våren, utan jag tar det ganska lugnt, och det är väl väldigt skönt, faktiskt skulle jag säga.
Mm.
Det är ju, jag är ju en person som är ganska, blir ganska rastlös ganska fort. Så att jag har också slagits med, mot mig själv på något sätt, att men gud, oh, nu ska jag verkligen ta det lugnt, men du vet, men jag går till affären 10 gånger om dagen bara för att aktivera mig på något sätt. Men nu har jag lärt mig på något sätt att kunna slappna av.
Det är ju svårt att vara ledig.
Mm, verkligen.
Men får du inte ångest av att ha lite för lite att göra då?
Nej, men det är inte det att jag inte har för lite att göra, utan jag har liksom, det hände någonting i 2018 som gjorde att jag avsade mig ganska mycket jobb. Alltså att jag hade den möjligheten att göra det själv. Men i den här branschen är det också en grej att ha mycket att göra. Att för varje gång man ses på sociala event så är det alltid det här, vad har du på gång? Det är nästan vanligare fråga än om hur mår du? Mm. Att man, hej, hur är läget? Ja, men vad händer då? Vad kommer härnäst? Så att ur den aspekten är det absolut jobbigt liksom att behöva handskas med de frågorna.
För mig är det ju ganska ångestbildande. Det kanske inte är så för dig. Vi kan ju liksom lite försöka bena ut vad du gör då.
Mm.
Men ändå, fast du är mellan jobb. För jag antar att det är grejer som du gör ändå.
Ja.
Men för mig är det ju otroligt värdelöst om jag inte, ja, men om jag har två vanliga vardagar där jag inte har något sammanhang, där det inte är någon som behöver mig någonstans överhuvudtaget på 48 timmar, då kommer ångesten krypande. Så hur blir det för dig om ingen vill att du ska vara någonstans på 48 timmar?
Men då blir jag sån här liten, jag blir så otroligt, otroligt jobbig på sätt och vis, för att jag blir så Duracell-versionen av mig själv. För att jag går det några veckor där jag inte får göra något, utan då känner jag, nu måste jag hitta på något. Nej, men då går jag och hittar på några saker. Även om jag hade en period i vintras när jag bestämde mig för att nu ska inte jag göra någonting nu de här veckorna. Och jag liksom började göra massa LCHF-grejer fast jag inte följer någon LCHF. Och du vet, jag gjorde nog rå chokladbollar varje dag i 2 veckors tid. Såna här konstiga grejer tar mig an. För att bara för att hitta på någonting.
Mm.
Men det är också, jag tror det krävs att vara rastlös för att föda bra kreativa idéer också.
Mm. Nu verkar det ju, som jag har förstått det, som att din YouTube-kanal är ganska vilande.
Ja.
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 Men i den, liksom, om du nu har det lite lugnt, vart tar din kreativitet
vägen då?
Men jag skriver ganska mycket. Just nu så har jag fått möjligheten att jobba en del med TV. Och då så skriver jag lite där, lite idéer. Jag har också en podd som resten av det här jäkla mediasverige.
Som det går väldigt bra för.
Ja, det gör. Det går alla bra. Så att, nej men ja, det blir ändå kreativa saker, men som kanske inte alltid syns utåt, absolut.
Jag förstår. Vill du berätta vad som hände 2018 som var när du avsade en massa skit?
Nej, alltså det var inget speciellt som hände, men jag tror bara vid ett tillfälle. Jag jobbar ganska nära ihop med en tjej som heter Evelina som hjälper mig med... Ja, men med hon är, jobbar som en manager helt enkelt. Och hon har nu efterhand beskrivit att men du blev ett vrak. Och det krävs ganska mycket att man har ganska god kontakt och relation för att hon ska kunna säga så. Jag tror att jag blev helt enkelt för överstressad. Tror jag. Det nu efterhand, jag vill inte sätta någon stämpel på det att någonting hände mig. Men jag tyckte bara att det var för mycket och att jag inte kände någon lust längre över saker och ting på jobbfronten.
Och vad hade du haft då på ditt bord liksom?
Nej men då hade jag suttit och skrivit min scenföreställning, övat in den, alltså repat, framfört den ganska många gånger i olika städer, gjort Talang samtidigt, sent morgonpasset till P3. Och sen podden och du vet massa återkommande saker.
Jo, sen antar jag att det var väl ungefär här du gjorde tv-serien med Reborg också.
Ja, men jag skrev den så jag bara kände nej men det här, jag vill liksom inte prestera till 50% utan när jag går in i någonting så vill jag göra det fullhjärtat. Och sen träffade jag en kompis som amen, i den här branschen som sa att nej men när jag jobbar så gör jag bara ett projekt i taget och det kanske var det bästa rådet jag någonsin kunde fått.
Ja, det är inte så dumt.
Nej.
Ibland går det ju inte dock.
Nej, nej.
Men du, shit vad hyllad din och Reborgs serie har blivit.
Det är helt sjukt.
Ja.
Nej men det är helt sjukt. Det är, ja, jag är väldigt, men gud jag är så överväldigad. Det känns jätteknäppt.
Varför det?
Nej men det känns bara så... Jag vet inte. Jag vill inte jinxa någonting. Jag är en sån person som tror väldigt mycket på jinx. Men det har i princip endast... Jag har i princip endast läst positiv feedback.
Ja.
Vilket är helt sjukt. Nej, men jag är så glad.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Men då måste ni väl göra... Måste ni åka till Täby med honom nu nästa säsong, eller?
Nej, men... Nej, jag vet inte. Ja, men vi får se. Vi får se helt enkelt.
Ja.
Ja.
Hur kom programmet till?
Jag satt en kväll för 3 år sedan ungefär och tänkte att ja, men jag vill ju åka tillbaka någon gång i mitt liv med Transsibiriska järnvägen som jag gjorde när jag var 8 år gammal. Och så tänkte jag, gud jag vill göra det men jag har ett möte med ett produktionsbolag i veckan. Tänk om det kan bli en tv-serie. Och så Johan har jag följt otroligt länge, tyckt att han gör väldigt, väldigt bra grejer. Presenterade det här förslaget, produktionsbolaget, och han satt helt tyst och sen bara, det här måste vi göra. Så det var så idén föddes och Johan var också på det direkt.
Men du skrev programförslaget med honom i?
Med honom, ja. Han var liksom den enda person, jag kan inte tänka mig på någon på en annan plats. Han var verkligen den som programmet var... Nej, men han skulle med.
Men hade ni någon backup ifall han skulle...
Nej, det är det som är så läskigt. Vi hade inte det. Vi satt med den här produktionsutvecklaren. Och han liksom... Men om Johan säger nej, ska vi åka med någon annan? Och så kastade vi upp lite namn och bara... Nej, men vi kollar med honom först. För det han känns mest rätt. Och jag vill inte riktigt åka med någon... annan än just Johan.
Kunde du inte ha åkt själv då?
Ja, alltså... Absolut, men jag tror att... Ja, det jag tycker om i serien mest bland annat- är ju dynamiken som uppstår med mig och Johan. För att han åkte med sina fördomar, jag åkte med mina fördomar. Jag tycker ändå om när, liksom, när våra relation möttes och skapades. Mm. Man får följa två typer av olika resor.
Bästa som kan hända den här resan är att jag och Johan blir bästisar.
Kulturellt så känns det ju som jag är på en annan planet, helt ärligt. Jag trodde att Ryssland skulle vara mer normalt.
Åh, förbannad man blir.
Det där vill man inte uppleva igen.
Det här känns ju inte alls turist i Ryssland.
Det här är så jäkla mäktigt.
Wow. Den här överraskningen kommer jag komma ihåg.
Nu när det har blivit, alltså, nu när det har blivit en sån succé då, så antar jag att ni diskuterar vad ni ska göra med. SVT vill ha mer kanske, eller?
Mm, kan hända.
Okej.
Okay. Ja.
Men kan du säga någonting?
Jag kan säga så här. Det är klart det skulle vara skitroligt att få fortsätta. Det är kul att publiken också vill att man ska fortsätta åka. Men för mig så... Jag vill inte göra någonting bara för att göra det. Bara för att åka. Utan i så fall så får det vara en idé som föds fram under tid som vi alla är överens om. För att jag vill inte riktigt mjölka det bara för att, utan i så fall så får det kännas genuint.
Okej. Okay. Och när ska ni bestämma det?
Vi får se vad du hetsar.
Ja, jag är nyfiken bara.
Vi får se.
Du, jag tänker på det här med att din mamma tog med dig till Sverige. Det är ju liksom lite grundpremissen i tv-serien också, att du har kommit hit och sen åker tillbaka. Och sen så, jag är bara så nyfiken på, för att hon flyttade hit för att hon hade hittat någon snubbe.
Ja, hon blev kär. Hittat någon snubbe låter ju som att hon hade letat i en skog. Ja, men hon blev kär. Ja.
Vad var det för lirare? Hur träffades de?
Men de träffades i Ryssland. Så de tänkte ju först väldigt lång tid så här, men ska vi flytta ihop här i Ryssland och sådär. Och sen så hade han företag och sådär. Så blev det så att det blev Sverige till slut.
Okay. Och så hamnade ni i Smedjebacken i Dalarna.
Ja.
Vad var det för plats då?
Ja, men det är en liten by. Men jag blev så sjukt chockad, glad på något sätt. För att jag såg att grannyran, du vet när postkodsmiljonären ska komma och dela ut massa miljoner och bilar och sådär på tv. I helgen nu så kom de till Smedjebacken. Och det är liksom det största som har hänt mig. För att mitt hjärta är fortfarande där på något sätt. Så jag blev, nej vad roligt. Så den där scenen, den blev uppfylld till slut. Så det är en liten by, det är en pizzeria. Det är en, jag tror inte jag behöver förklara. Jag tror att alla vet hur en småstad ser ut.
Och det är 5000 invånare typ.
Ja, typ.
Men du var inte där särskilt länge. Du var där typ 3 år eller?
Nej, ganska länge. Jag var där...
Nej, vänta. Flyttade, jag räknar fel.
Ja, men jag flyttade till Göteborg när jag var 15-16.
Jaha, så pass.
Ja,
förlåt.
Så det var ändå ett tag.
Okay.
Ursäkta dig.
Ja, jag hade läst fel på internet. Men för jag bara tänker på det här med språket. Det måste ju ha varit knepigt.
Ja, men så här. Jag har ändå haft ganska tur. För att jag tror att efter ett halvår ungefär så pratar jag rätt flytande. Det är fortfarande ibland att jag märker på mig själv att det är lack of vissa ord. Att jag liksom, vad betyder det egentligen? Eller sådär. Eller att jag bygger upp en svensk mening enligt rysk grammatik för att det sitter liksom i ryggmärgen. Men det är ganska bra faktiskt ändå. Jag vet att det berodde på att jag var barn. För att barn har ju en kunskap, en jäkla lyx av att lära sig så snabbt.
Ja, och man måste väl också. Du kastades rätt in i skolan. Och hade du hemspråk och så?
Nej.
Okej.
Okay. Det är lite delade meningar om det. Att jag har inte blivit så jättepopulär när jag har sagt det här. Men jag tror att det bästa som hände mig var att jag faktiskt blev inslängd i en svensk klass. Och inte fick någon specialundervisning. Jag uppskattar verkligen specialundervisningen och tycker det är svinbra och verkligen bra första steg in i samhället. Men jag tror att när jag blev så pass intvingad i en situation där jag var tvungen att förklara och liksom kunna umgås med barn i min ålder, så hjälpte det mig ganska mycket på traven.
Men hur fan var liksom, minns du första skoldagen?
Ja.
Hur var det?
Men jag minns att det var så otroligt märkligt. För att dels så hade man inte någon skoluniform. Tyckte det var superkonstigt.
Tycker du det fortfarande? Är du för skoluniform?
Svår fråga. Nej, det är jag inte. Jag tycker inte om det. Men i vissa lägen är det väl Jag vet inte. Nej, det finns många nackdelar med skoluniform. Nej, jag är inte för skoluniform. Okay. Men sen så... kanske... Barn kan ju vara så jäkla elaka mot varandra också. Mm. Så det kanske... Om alla ser exakt likadana ut, så det kanske är en fördel till att... jag vet inte.
Nej, men jag
minns också att... jag tyckte att det var lite... men också att den här, vet inte om du minns det, med den här mjölkkannan där man fick sätta fram sitt glas för att få mjölk i matsalen. Mm. Den minns jag väldigt mycket.
Aha.
Men det var så otroligt bara att här har ni buffé, kom och ta för er mjölk, sätt in ett glas. Men det var jätte... Ja, de där grejerna minns jag ganska mycket.
Det fanns inte i Omsk.
Nej, vi hade bra skolmat, men det var just, jag vet inte, det fastnade ganska mycket hos mig.
Mm.
Kul att mina första intryck var maten och inte alls med skolkamraten eller lärarna eller sådär.
Nej, men alltså,
buffén.
Kunde du några ord när du klev in i klassrummet första gången?
Nej, det minns jag inte. Nej, det kunde jag inte. Jag började skolan ganska snabbt efter att jag flyttade. Det var bara några dagar.
Ja, jag fattar. Mm. Och mitt i terminen och så.
Ja, precis. Ja, det var några dagar innan jul.
Ja, okej. Du, om jag har räknat rätt så går det ju inte typ bara något år innan du börjar vlogga.
Mm.
Var fick du den idén ifrån?
Men för att jag fick mig en filmkamera från jag tror det var julsidningar. Och så tyckte jag att det var så roligt att man kunde pausa och starta i den. För att förut så brukade jag bara filma klipp. Men när jag insåg att man kunde klippa liksom i kameran. Mm. Förstår vad jag menar?
Ja, ja.
Så tyckte jag att det var jättekul att göra olika scener och scenarier. Gjorde skräckfilmer. Och sen så brände jag över allt i CD-skivor. Lagrade in allt i datorn. Då fanns inte YouTube på den tiden ännu. Så när YouTube kom så såg jag det som en samlingsplats helt enkelt. För att ladda upp mina klipp.
Mm. Mm. Men... På så sätt så fanns det liksom, du hade inga förebilder eller så, utan du bara lekte för att du hade fått ihop till en videokamera genom att sälja jultidningar.
Ja, men jag hade väl ganska mycket, om att jag precis hade flyttat när jag började, så hade jag ju endast ryska förebilder, så, för jag hann inte riktigt få mig en uppfattning om den svenska liksom komediscenen så att säga ännu. Det gjordes ganska mycket sketcher och hölls på ganska mycket stand-up i Ryssland. Så att jag fick ganska mycket idéer och inspiration därifrån.
Du har ju fått prata ganska mycket om, och din föreställning som jag ju tyvärr inte har sett, är det kört att få se den eller?
Ja.
Kommer det aldrig mer igen?
Det vet man aldrig.
Nej. Men, och den filmades aldrig för SVT eller så?
Nej.
Det gjorde den.
Nej.
Jag ser ju på det att
nej,
den filmades.
Nej, det gjorde den inte.
Den är filmad.
Nej.
Men...
Nej. Nej. Vad vill du ha sagt?
Jag vill bara få bekräftat att den är filmad.
Den som lever får se.
Ja, okej. Okay.
Mm.
All right. Så eventuellt så kommer den komma på en TV-kanal snart.
Nej.
Nej.
Nej. Sluta nu. Nej. Jag sitter och dementerar det här.
Ja,
nej.
All right.
Ja. Mm.
Anyhow, men den handlar ju, som jag har förstått, om utanförskap också. Mm. Och det faktum att du inte fick vara med riktigt när du kom hit.
Ja, men det, ja, dels. Det är också det var en humorföreställning. Det var så många som kom dit och som förväntade sig någon slags stand-up på 1,5 timme. Och folk gick liksom därifrån och bara, oj, fan vad tungt. Det handlar väl lite dels om så här, hur man kan bli påverkad. Det är väl ganska känt att det är ju ganska formativa år man blir som barn och hur det präglar en nu i vuxen tid. Mm. Det är väl det handlar om mycket. Mm.
Men det faktum att du inte fick vara med då, för att det påverkade ju uppenbarligen.
Mm.
Då undrar jag liksom, de människorna som inte släppte in dig, har du på något sätt gjort upp med det, eller fick du ordning på det sen? Har du förlåtit? Så många frågor.
Ja, nej, men det är inte så att jag har snackat face to face eller så. Det är väl några killar som har hört av sig nu efterhand och bara, hej, ska vi ta en fika? Jag känner bara, nej. Som har liksom varit inte de goaste, så att säga. Men jag känner så här, jag orkar inte älta det riktigt. Jag har ältat klart på något sätt. Och sen gjort mina egna slutsatser av det.
Mm.
Och förstått att ja, jag behöver inte bli omtyckt av alla. Så.
Behöver du inte det?
Nej.
Vad skönt.
Vad skönt. Jag önskar bara att jag levde enligt så som jag lär och försöker förespråka. Men jag försöker intala mig själv det. Ja, nej, men jag ska inte gå. Det blev som det blev. Och det är väl, ja. Jag fick en jävla bra föreställning tack vare er.
Mm.
Jävlarna.
Mm.
Mm.
Fanns det någonting, alltså gjorde du i och med föreställningen då något slags bokslut över din barndom och uppväxt, tänker du?
Ja, jag tyckte väl själv att det var, men gud, jag är snälla rara, jag är 22 år gammal, ska jag komma här som en jävla Marcus och Martinus och göra självbiografi, vad patetiskt.
Mm.
Men det är väl snarare tillbakablickar skulle jag säga att det var. Inte så det var som att jag sammanfattade hela mitt liv. Och ganska mycket i stunden. Alltså jag pratar ganska mycket om nuvarande grejer också.
Mm.
Och sådär.
Det finns ju massa... Det är ju rätt intressant att du har så mycket alltså dokumenterat av dig själv.
Mm.
Från då du är 9-10 år någonting.
Mm.
Och...
Supersjälvgod. Som bara, filma mig, snälla filma mig.
Fast du har väl gjort själv mest, eller?
Ja, ja. Väldigt egocentrisk då.
Jo, och det är, men vad tänker du? För att jag hittade vad jag trodde var ditt första klipp, men det var det ju inte. Det verkar som det finns mycket äldre grejer. Ett av de tidigare i alla fall var när du gjorde en sminktutorial.
Mm.
När du har så här alldeles för mycket smink, vilket jag antar är, det är väl humor?
Ja, det var ironiskt.
Ja, just det. Mm. Precis.
Det var en parodi på alla de här, jag tyckte att det var lite patetiskt att alla tjejer då i min ålder skulle... Det var så mycket hets på att man skulle ha så mycket smink när man var 11 år. Så det var mitt första videoinlägg. Det var det första. Det var en parodi på alla de här sminkvideosarna.
Och det är ju... Även om den humorn var ganska subtil då, eller ja den var väl inte så subtil, själva sminkningen kanske. Men det var ju ändå roligt.
Mm.
Och då funderar jag så här, var kommer din humor ifrån?
Jag vet inte. Kanske... Det är svårt att veta. Jag tycker att jag har haft ganska rolig släkt. Så. Kollat på ganska mycket tv. Tycker att det har varit kul att vara ensam barn och spexa få det utrymmet.
Mm.
Kanske det. Men jag tycker också att det är ganska roligt med karaktärer och sådär. Och betrakta människor runt omkring mig och ta inspiration från vardagen och sådär.
Men alltså, om du då... För vi pratade för 3 minuter sedan om att du kom hit och hade liksom inte språket med dig.
Mm.
Kommer du ihåg när du kunde vara rolig för första gången i Sverige eller på svenska?
Men det var väl kanske i samband med de här filmerna.
Okay.
Mm. Att nu i efterhand så tycker jag inte allt de är roliga. Jag tycker sällan kan ha laddat upp någonting på Instagram och sen 2 timmar senare. Vad fan, vad tråkigt.
Mm.
Så, men det är väl det första man skulle kunna klassa som var lite roligt kanske då.
Mm.
Mm.
Om vi nu ska få ihop det här med din liksom... tid i Svedjebacken, som ju då var längre än jag trodde.
Mm.
Om vi ska få ihop den och det faktum att det dels fanns ett utanförskap, men att du också blir superglad när du är på tv. Alltså, någonstans måste du ha vänt, tänker jag. Att det blev... Kan du berätta om det?
Ja, men det var väl, jag tror någonstans att det var i samband med att jag bytte klass. Jag tror att i Göteborg så fick jag ganska... mycket nya kompisar och det var... Även just där. Det var det som var liksom en ny start.
Men du bytte klass även i Smedjebacken?
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Och då blev det...
Men det var då när jag blev lite äldre och började högstadiet som alltid kändes superbra.
Ah, okej.
Okay. Mm.
Du hade ett bra högstadium?
Jag hade väldigt bra.
Vad gjorde du då?
Nej, men då... jag fick med en av mina bästa kompisar där i min högstadieklass och bara... Jag vet inte, jag hade en grymt bra lärare och bara tyckte om Göteborg ganska mycket. Ja.
Och det var där det vände. Så det fanns ingen vändpunkt i Smedjebacken. Det var alltid...
Ja, nej, men det var väl inte... Det var jag fick ju kompisar till Smedjebacken till slut ändå. Så att det var bra.
Ja. Mm. Varför blev det just Göteborg?
Mamma fick jobb där.
Okej. Okay. Mm. Vad gör hon?
Hon är optiker.
Älskar hon sitt jobb?
Ja.
Vad kul.
Ja. Hon är ju en sån där som man kan göra karaktär på.
Ja.
Ja, hon är ju, ja, men hon är ju superrolig.
Hur gammal är hon?
Hon är ganska ung. Hon är förlåt, mamma, om du lyssnar på det, hon är 44, 45. Men gud, hon är 45. 44. 44, en ung mamma.
Vet du vad som just hände?
Vadå?
Jag är äldre än din mamma.
Ja,
men det har inte hänt förut. Men du, varför blev det så mycket hiphop för dig?
Men det är väl jättehärligt med hiphop, är det inte det?
Ja.
Är det inte det? Man känner sig så otroligt... Jag hör inte hemma där egentligen, känner jag, med hiphopen. Men det var ju K.O. Hör inte på namnet?
Jo.
K.O.
Jo, jo, jo.
Ja, ja. Och sen så hette jag massa hiphop-namn på sociala medier och sådär.
Ja.
Bilddagboken, var det?
Lunarstorm. Just det. Där var du.
Ja, där var jag. Mm. Jag tyckte att jag hade en grej för hiphop. Allt som inte jag kan behärska hade jag en grej för. Ganska stort självförtroende med liten självinsikt. Då tar jag mig an det.
Men du tänkte ju ändå att du skulle bli rappare.
Mm.
Alltså, skrev du egna rhymes och så?
Jag hör nu när någon annan uttalar de här orden hur verklighetsfrånvänt det låter. Om jag hade bara så klippt till 10 år senare, nu när jag sitter i den här intervjun och bara, ja, du vill ju bli rappare. Ja, jo, det är på riktigt. Ja.
Men berätta om vad skrev du för låtar?
Fatta att du har liksom haft Erik Lundin och så kommer jag här ska prata om mina påhittade. Men jag tyckte väl det var ganska mycket låtar om killar som hade krossat mina hjärtan, eller mitt hjärta i singular. Det var liksom allt skickades in till Lilla Melodifestivalen.
Mm.
För jag tänkte nu du bannar mig, ska få mitt break. Och vill ibland till och med liksom lägga, vad heter det, när man lägger på sig själv, stämmor på mig själv och rappare och allting.
Men du höll på lite med liksom, alltså typ garageband eller något?
Ja. Nej, men också det att jag blev ju vid ett tillfälle där någonstans utmanad av min kemilärare att om jag, det här är så emot skollagen, att om jag behärskade vad hette den här låten? En sång med alla det periodiska systemet så skulle hon ge mig MVG. Så jag gick och pluggade in hela den låten, det periodiska systemet. Nej, så här. There's Anthony med arsenic, aluminium, selenium, hydrogen and oxygen, natrium, uranium. Bitter uranium, it's 100 men in the recent Anthony's radio. Jag kunde hela den, förstår du?
Ja.
Ja, min, ja, ja.
Och då fick du ett MVG.
Jag fick ett MVG.
Mm.
Som sagt, så inte enligt skollagen, men det gick hela vägen för mig.
Härligt.
Ja.
Men vad tanken då? Alltså för, om du ändå skickar in låtar till Lilla Melodifestivalen och så, då tänker jag mig ändå att det var seriöst att du skulle bli artist.
Mm. Det blev ju inte riktigt så. Vilket jag nu i efterhand tycker är ganska otroligt. För att det var ganska bra jävla låtar. Faktiskt.
Okay.
Nej, men helt allvarligt. Men det var mycket bättre än vissa andra. Men host, hej Sofia. Nej, men jag kan inte riktigt släppa att benen vi fick komma med. Men det var, jag kom aldrig med. Jag till och med mejlade dem. Kanske, 70-80 mejl. Och bara snälla, kan ni kolla på mitt bidrag? Snälla, jag vill så himla gärna vara med. Jag kan dansa, skicka en video på mig själv när jag vill dansa. Liksom det här. Och de svarade ju på exakt alla mejl. Jag tycker så otroligt synd om den här redaktionen.
Ja, men det var ändå fint av dem ju.
Att svara,
ja. Ja, ja.
Jag tror inte de hade någon val.
Nej, okay.
För att jag tog det till hot nästan till i ett mejl.
Jag förstår.
Ja.
Men du fick inte vara med? Du fick
Nej,
aldrig vara med?
Jag fick Nej. Aldrig vara med.
Skulle du kunna bli artist nu?
Nej.
Nej?
Nej. Folk tror att jag, när jag har gjort vissa programledargig och det har krävt sångkompetens, och jag har sagt att jag kan inte sjunga, då tror folk att jag har varit så där blyg och kanske, nej men inte ska väl jag. Och sen när jag har tagit en ton och liksom bara, oj, det här blir mer arbete än vad vi har förväntat oss.
Jag har bara utgått från att du sjunger på skämt.
Vad menar du? Att jag...
alltså, att... du kanske sjunger lite dåligt för att...
Nej,
alltså,
jag sjunger så.
Okay.
Jag såg att du var inne och likade en video där jag sjöng.
Ja.
Här på Och du, ja men jag är fullkomligt seriös. Innan jag skulle ladda upp den videon så gick jag in och skulle se hur man tar en ton i den här låten.
Ja.
Ja, och folk bara taggar sina vänner och bara, hahaha, låter nästan som dig. Och är superironiska. Ja, men jag försöker ju.
Jo, fast du skrev ju att man kunde få sånglektioner i den av dig.
Ja.
Och så då antar jag att du misstänkte att det kanske inte var...
Jag tillade det i efterhand.
Ja, okay. Ja.
Jag förstod att ja, men jag har också lite självironi. Men, ja.
Annars så skulle jag gärna ta sånglektioner.
Tack så mycket.
Ja. Kanske inte just av dig då. Men...
Okej. Okay. Ja.
Mm. Men berätta om Göteborg. Du var då 14-15
ja.
När du kom dit.
Ja.
Och allting föll på plats.
Ja.
Du var coola tjejen.
Ja, men det var kul. Det var bara roligt. Nej, men det började väl hända grejer med YouTube-kanalen också. Tyckte det var superskoj. Och ja, det gick som på rädd. Så tyckte det var jätteroligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Var det någonstans här som du började med drama?
Jo, absolut. Jag gick ju... Först så valde jag samhällsinriktning på gymnasiet. På någon sån här super... ganska avancerad, så lite snobbig skola.
Den som Clara Henrik?
Nej, det var mitt andra val.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Men, nej, men det var inget ont om den skolan. Men det var alla pluggare där ganska rejält. Jag tyckte det var superbra. Märkte att... ja, men fasen, jag ville göra det här med YouTube och jag började liksom få arbetsmöjligheter där. Så jag bytte andra året till teater.
Mm. Hur var det?
Men det var ganska, alltså det är ganska stor omställning att byta från en ganska ambitiös samhällslinje till estet. Det var ju lite, jaha, min första lektion, då kom jag in och så kryper de på väggarna, alltså bokstavligt talat. Bara, vad är det ni gör? Vi gestaltar maskar. Och jag bara, ha, så det är er jag ska hänga med i 2 års tid. Mm. Klipp till att jag själv där låg som en mask i trean. Men det var, ja, det var väl ganska, det var ganska skönt att kunna kombinera lite jobb och skolan också.
För du har liksom tjänat pengar på det här sedan du var 15 eller något.
Mm.
På vilket sätt?
Jag fick pengar.
Okej.
Ja.
Ja, men det var, alltså, var det bara såna, oj, det är jättemånga som har sett den här videon, här har en check för att vi har kunnat exponera reklam. Okej. För jag tänker på dig, så tänker jag liksom på den här generationen som du ändå på något sätt tillhör, med Klara och William Spets och sådär. Ni är ju så många, jag har ju faktiskt lite dålig koll. Men det har ju gått så himla bra, och det känns som det är så många som har velat ha er med i grejer och så här, i tv, kanske framförallt. Kommer du ihåg ditt första sånt erbjudande?
Ja, då var jag ju 15, och då så hörde ju SVT av sig och ville göra en serie för dem liksom. Och det gjorde jag, tyckte att det var jätteroligt, främst en erfarenhet. SVT var väl de som, minns jag, nappade upp de här videobloggarna som var det. Men YouTube på nu alltså, känns ju konstigt för att vi sitter här med en åldersskillnad, men för många är jag en pensionär på YouTube, för att YouTube på min och Klaras och Williams tid är helt annat från hur YouTube ser ut just nu. Så att ja, det var nog det första jag.
Men är det därför du inte gör lika mycket där längre? Eller, för jag antog att det hade att göra med något så här, att du håller på så mycket med SVT så du inte har hunnit. Men finns det andra
med YouTube?
Ja, precis.
Ja, det är väl så här. Jag laddade upp i princip ett klipp i veckan under 6-7 års tid. Och jag kände väl någonstans att jag började återupprepa mig själv och vissa idéer. Och tyckte väl att jag vet inte. Och kände dels att jag saknade någonstans att utvecklas på. Och tyckte väl att det var... Och sen så fick jag möjlighet att göra produktion och sådär. Så märkte jag att jag saknade att ha arbetskamrater ganska mycket. För det var ju lite ensamt att sitta och, ja, men du vet, och klippa och skriva och sätta upp ljus och allting sånt själv. Jag tyckte att jag saknade en skillnad, en omställning.
Gick du färdigt gymnasiet?
Ja, gud okay.
Ja.
Gud ja. Det är ett måste.
Ja, okej. Okay. Ja.
Nej, men jag kommer, i alla fall för mig som kommer från en så här raketforskarfamilj, så nej, absolut.
Vad är alla raketforskare?
Typ.
Din mamma är ju optiker.
Ja, men hon, ja. Men jag är väl kanske familjens svarta får, men i princip så alla är jättesmarta. Det är ganska skönt att ha på pappret någonstans och luta sig tillbaka på. Här har du ett bevis på att jag skött mig.
Ja, precis. Skötte du dig i skolan?
Ja.
Var du bra på allt?
Ja. Fuck jag inte. Ja. Ja, jag har varit en pluggis.
Okej. Men om du gick drama i gymnasiet, då är det väl ändå... Hade ni massa så här avancerade uppspel och så?
Ja, det var väl massa. Och sen så var det väl så mycket Strindberg, Dostojevskij och massa dramahistorier och sådär.
Var det härligt att stå på scen?
Ja, men jag tyckte att... Ja, men det var väl härligt. Fick med mig ganska mycket erfarenheter. Men jag tyckte att allting var så jäkla tungt hela tiden. Vi skulle ha ett slutprojekt i trean. Och alla skulle bara gå och dö. Och jag kände, men gud, det här är så deppigt. Vi ska ju ta studenterna med vecka. Ska inte... Nej, men du vet, jag har ju svårt för det här tunga, supertunga, att vara eller inte vara teater. Så att, men det är ju många, supermånga som gick och hade det som ambition att de verkligen skulle stå på Dramaten och spela de tyngsta pjäserna.
Dramaten var coolt på den tiden.
Just nu är det lite andra bullar.
Ja, de kanske får ordning på det snart igen. Nej, men jag tänker på det här att, för att även om det liksom då din YouTube-kanal har lite grann somnat in.
Den är på paus. It's on a break.
Ja. Men även om den gör det, så tänker jag så här, jag funderar på om du reflekterar över hur self-made du är. Alltså alla de chanser som du har fått, även om det har varit från SVT eller FLX eller vad det nu kan vara, så är det ju för att du byggde någonting själv.
Ja, men jag tänker, det är egentligen om man skulle gå och tänka innan YouTube fanns, om man skulle ta den andra vägen och kanske gå på Kalle, men avsluta gymnasiet, komma in på Kalle Flygare, bli kastad från någonting därifrån, det är väl också self-made?
Ja, det är det ju.
Ja.
Jo.
Men ja, det är det väl. Men det, Det är det som jag tycker, det är det som jag sa. Så här också en av anledningarna till varför jag slutar. Jag kan sakna gamla YouTube lite grann. För att nu är det så jäkla mycket drama. Det är folk som ska bråka. Det är liksom hus som ska inspekteras för att Jockeborg har köpt fel, alltså du vet, någon konstig fasad. Och det är liksom folk som ska PH-delta. Nej, jag ska inte. Men så. Men det blir så här. Förut så känns det som att folk brann för att göra något och gick och la sin tid på, ja men jag vet inte, det känns som att väldigt många som startar nu startar kanske av fel anledning.
För att de vill bli kända, eller?
Ja men kanske, jag vet inte riktigt.
Nej.
Nej. Jag har ju jättemånga, en av mina närmaste kompisar, Hampus, han har ju en superbra kanal, han fortfarande verkligen. Man kan ju ta det andra vägen nu när inte jag kände att jag utvecklades. Han har gjort som så att han har, du vet, nästan startat ett produktionsbolag själv och liksom kostat sig på att göra större produktioner på YouTube. Så kan man också göra. Mm. Men för mig kändes det inte rätt.
En av de sista grejerna du gjorde var ju en talkshow-pilot.
Mm.
Och den gjorde du helt själv,
mm,
eller?
Mm. Den gjorde jag ganska nyligen. Det var ju i vintras.
Ja, precis. Mm. Före nyår någonstans. Ja. Ja.
Tja, det är jag som är Keo. Idag bjuds det inte in gäster till svenska program som vi, den yngre generationen, verkligen är intresserade av. Och dessutom så är det väl ändå på tiden att en ung kvinna i Sverige också ska få programleda en egen talkshow. Så istället för att vänta på att någonting ska hända så tog jag saken i mina egna händer. Så här har ni Keo & Company, the talk show.
Hur kom den till?
Jag tyckte väl någonstans att jag saknade. Jag satt och kollade på två väldigt stora intervjuprogram i Sverige. Inga namn nämnda, men jag tyckte väl att det var, fasen vad alla gäster var typ över 40. Och bara kände absolut, de här personerna har varit med i gamet jättelänge. Men det är komiker och skådespelare som har kommit tillbaka säsong på säsong på säsong efter säsong. Och jag kände väl någonstans vart det krävs någonting för även unga vuxna publiken att liksom titta på. För att det finns så många reko bra förebilder som unga har idag som jag tyckte skulle komma till tals. Så att jag gjorde en pitch, sen kände jag så här, orkar inte vänta. Gjorde en pilot och laddade upp den på YouTube.
Mm. Från början så var tanken att någon stor TV-kanal skulle köpa den av dig.
Mm.
Liksom, och sen hände det ingenting med det.
Nej, så här, jag är ju en ganska impulsiv. Det var en sån här period där jag var inne i min rastlösa svacka. Så det togs ju beslut ganska snabbt om att på kanske en, två veckors varsel. Att nu ska vi spela in den här piloten. Sen så tror jag att jag någonstans var väldigt naiv i hur jag resonerade, hur snabbt det ska gå med piloter. För som sagt, den här transsibiriska järnvägen skrevs ju för 3 år sedan. Så att absolut, nej, den är inskickad till kanalen nu. Och kanalen gillar det väldigt mycket, men så här, gud, det tar ju väldigt lång tid.
Ja, det gör det verkligen.
Särskilt... Ja, det kanske är värt att bara göra själv, känns det som.
Kanske särskilt på SVT.
Ja, nej men det känns bara så att nu känner jag, men varför måste man ha hjälp av en kanal egentligen?
Men skulle du ha råd att göra den? För det ser ju ganska påkostat ut. Du har gjort inslag och sånt som du...
Det är grejer hemifrån, tack så jättemycket. Ja. Jag ställde upp en liten ren och en liten grej som jag köpte på TGR för 50 kronor. Tack. Nej men jag tror så här, då får man kanske lösa det med någon sponsor. Mm. Eller så.
Och det skulle du kunna göra?
Ja men det får man kanske försöka hitta. Mm. Hoppas man på. Att folk vill jobba ihop med en. Annars får jag ruinera mig själv.
För det där är någonting som du tänker så här, oavsett hur då så ska den ut.
Ja, ja, absolut.
Okay.
Så känns det.
Men du har gjort ett avsnitt.
Mm, och det var med Klara.
Men det är ju ändå i studio så.
Ja.
Men vad hittade du den då? Alltså...
Ja, men liksom hörde av mig till folk och kollade. Sen så fick jag hjälp av då, ja, men, liksom 2-3 vänner. Och rigga upp allt sådär. Ja, så det var liksom en dag som vi spelade in. Och jag tyckte att det blev ganska fint ändå.
Ja. Är det lättare än det man tror?
Nej, det var ju... Nej, men nu har inte jag gjort. Jag har bara gjort ett avsnitt. Så att jag vet, jag kan återkomma om när jag har gjort flera, men det var ju, det vet ju säkert du, det är ju tufft arbete, redaktionsarbete bakom, för att man vill ju inte komma och, ja men du vet, så ställa kanske 1000 frågor som någon har hört 1000 gånger, och man kanske vill hitta på några roliga koncept, så just den aspekten är lite sådär att, ja, det var väl lite, det var tidskrävande, men det lönar sig.
Ja, det är ju svårt att hitta frågor ibland som ingen, som du inte har fått förut.
Men det är bra frågor.
Tycker du?
Ja, jag tycker det.
Ja. Du har ju någon slags agent.
Ja.
Eller manager.
Ja.
Vilket av dem har du?
Vad är skillnad egentligen? Ja, men manager.
Den här personen då som du jobbar med, Evelina.
Evelina.
Mm. Ja. Hon måste ju ha mycket att göra med dig, tänker jag.
Men hon är sådär, jag menar, Evelina är en sån här person som jag håller ganska nära, ganska kärt, för att hon är, vi har blivit så, men vi har blivit kompisar även privat, så att som sagt, när hon sa till mig då i höstas att jag var ett vrak, så det är väl få personer som kan vara så pass nära som kan säga det.
Mm.
Ja, så, men vi bollar allt, hon är superbra. Jag tror det är viktigt att hitta en person, det behöver inte vara agent, det kan vara en liksom bara en närstående person som man kan lita på, för det är ganska skönt att bolla saker.
Men har du haft ekonomisk ångest de senaste, har du haft det någon gång?
Ekonomisk, jo absolut. Alltså men det kändes bara som att, ja, alltså verkligen. Sen har jag haft tur med att ha liksom kunnat köpa en egen lägenhet och så där. Men ja, alltså verkligen. Men jag är ganska bra. Jag är en sån här, på baksidan av lyckoslantar så är det en spara och en slösa.
Mm.
Jag är den här spara-tjejen.
Mm.
Så det är väl kanske därför jag inte haft någon superstor ångest så. Men jag har skött mig sedan jag var 15.
Ja, men för jag tänker att det verkar ju, jag ställde frågan på det sättet som jag gjorde, för att jag tänkte, först så tänkte jag så här, när hade du senast det? Men då tänkte jag, det är inte säkert att, för att du har ju som sagt jobbat sedan du var typ 15 och haft, så du kanske alltid har kommit in kanske.
Ja, men fick bo hemma också ganska länge. Jag flyttade hemifrån för bara några år sedan. För 3-4 år sedan. Så att det är ganska lyx att kunna jobba, men fortfarande vara kvar.
Mm.
Mm.
Vad får du för typer av förfrågningar som ni tackar ja eller nej till?
Ja, men just nu känner jag väl någonstans att jag liksom på senare år har insett att jag verkligen tycker om att programleda. Att göra, behöver inte vara just program, men så här, nej, jag tycker om TV väldigt mycket. Har jag insett. Så det är väl det som jag brinner för, ska man säga. Åh, vad karpigt. Men ja, som jag brinner för, och jag, ja, som jag förhoppningsvis kan få göra och vill göra.
Men alla människor som jobbar med TV, de tycker ju att ni som har hemma på YouTube är framtiden. Och att jag tror att det är många som inte förstår vad fan du ska in i gammal TV och göra. Vad ska du in i gammal TV och göra?
För att upplysa alla de här gammal TV-gubbarna att vad som egentligen är framtiden. Och vill de behålla sina tittare och inte förlora dem till YouTube, då ska de lyssna.
Mm. Okej.
Okay. Ja.
Ja.
Yeah.
Apropå det här med liksom samarbeten och så, en del är väl kommersiella. Och nu antar jag att du är i någon slags karantän för att du är SVT.
SVT. Mm.
Ja, precis. Men annars då, gör du den typen av samarbeten?
Nej, jag tror att jag har gjort totalt kanske 4-5 samarbeten totalt. Det är inte, jag vet inte, det är väldigt få gånger som jag har känt att det har känns roligt att det inte bara ska det här glaset och bara hålla upp det kan du köpa idag, utan det ska vara liksom, det ska vara något roligt, något som man kan skapa innehåll kring i så fall, som ska kännas genuint. Jag fick en gång förfrågan om jag ville göra samarbete med McDonald's, och jag kände, men gud, jag har ju själv mejlat er och frågat en gång, får jag spela in en sketch hos er? Så då kändes det jätteroligt att de ville samarbeta så.
Och då tackade du?
Ja, för det jag tänkte, men gud, om jag får filma den här sketchen som jag så länge velat, ja men då, jättekul.
Mm. Men det finns ju, nu när du jobbar på SVT, då måste du säga att det finns andra hamburgerkedjor också.
Ja, och det finns ju andra jättebra hamburgerkedjor också.
Mm. Mm. Och dåliga.
Och dåliga också.
Ja. Ja. Men du, en sak som Evelina gör är ju att hon säljer föreläsningar med dig.
Fortfarande?
Gör hon inte det?
Gör hon det?
Ja, det står det.
På vad då? På
roa.se.
Nej men sluta! Nej, 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 nej. Det kommer bli mitt första samtal att jag ringer henne och tar bort. Det gör jag inte.
Aha.
För att... Vad står det på den föreläsningen då? Står det någonting?
Det står hur man kommunicerar på sociala medier, tror jag.
Nej, vet du, jag gjorde så här. Det var ju också en tid jag kände så här, nu är jag lite rastlös. Ja, men nu ska jag bli en liten Viktor Frisk och åka runt och liksom föreläsa, för han har börjat göra sånt. Det kan jag också göra. Och kände att, ja men nu ska jag skriva om sociala medier, va? För ja. Det är så många som säkert vill bli påverkade med min fantastiska kunskap. Gick och hade en föreläsning och sen insåg jag efter den, jag bara, nej men det är bra, tack. Liksom,
var det svårt?
Nej, men jag kallsvettades.
Ja.
Det var en helt annan sak att stå framför typ, det var, då, min första gång var då inför 20 pers, än att stå framför flera. Nej men det var skitjobbigt.
Mm.
Och bara kände som att jag kände mig utstirrad och ut... Nej, men det där får hon ta bort.
I sin föreläsning ger Kristina realiserade exempel på lyckade och misslyckade samarbeten mellan influencers och företag. Är du nyfiken på hur du kan maximera... Nej, är du nyfiken på hur du kan maximera din marknadsföring på dagens marknad, så är denna föreläsning något för er.
Jaha, kanske ska passa på att boka då.
Ja.
Och se...
Men du berättade om din föreställning då, även om den är lång gång. Men vi kanske ser den på SVT så småningom.
Men, vet, vi kommer inte det, den är inte inspelad.
Jo.
Nej, den är inte inspelad, men den har spelats. Har spelats i Stockholm och runt om i Sverige och sådär.
Just det.
Ja.
Och den, som vi har ju pratat om den en del, men hur kom den till? Alltså, var det ditt initiativ?
Ja, nej men jag kände väl att jag tyckte den här teaterådran levde ju kvar. Jag kände så här, men absolut, ska jag göra något på scen? Gärna med sång också. Klart jag ska sjunga. Mm. Så att jag åkte till Smedjebacken, till Dalarna, där jag växte upp. Skrev på en den på typ, ja, satte mig, vad skrev i en veckas tid, och sen så ja, så blir det en föreställning 1,5 år senare
med Anna Vnuk som regissör.
Ja,
hur hittade du henne?
Helt, nej men jag är så glad att jag får träffa Anna, för hon är magisk. Hon är ett, jag tycker att man slänger väldigt mycket med genibegreppet i här ganska mycket i mediebranschen och sådär, men hon är på riktigt geni på pinne. Nej, men jag fick gå på olika blind dates med olika regissörer, och sen så tyckte jag helt enkelt att Anna var definitivt, alltså, den som passade bäst och som jag hade bäst personkemi med.
Mm.
Och tyckte hon var jätterolig, och hon är också koreograf, eller det är det hon är från primärt. Och liksom, ja, jag tyckte att hon var suverän och kunde relatera mycket och sådär.
Vad gjorde hon med din föreställning då, med din text?
Hon tog bort jävligt mycket. Sjukt mycket. Hon bara, det där behövs inte, det här behövs inte. Ja, men som sagt, så behövs det ganska ärliga personer som man omringar sig med. Och så liksom, så vi strök det mesta.
Okay.
Ja, och sen annars skulle föreställningen blivit 7 timmar lång, för som sagt, ganska narcissistisk ådrat. Återigen, jag gick in i skolan, så nej. Men så att vi strök, och sen så hjälpte hon mig och... Ja, men hon hjälpte mig att göra den bättre.
Mm.
Ja.
Och den togs väl också emot helt översvallande?
Alla. Ja, jätteroligt. Folk hade ju till en början en bild av att det skulle vara någon slags barnföreställning. Att det skulle vara en föreställning för barn. Och jag tror att det var väl lite så här, det var ju ganska mycket liksom unga vuxna i publiken så. Men jag tyckte väl lite så här, fattans att folk inte ens ger en chans. För det var väl min största ångest, så att så här, men fasen. Och sen så, jag tror det var någon liten session, jag tror det var ja, jag minns inte, DN eller något, som skrev att, som till och med döpte artikeln till det här, ryssen kommer är inte bara en barnföreställning. Mm. Och det var ju liksom den sista föreställningen som de recenserade. Så att det var lite, ja, men... Ja, den fick jättebra kritik.
Ja. Ja. Men varför kan du inte göra den ett varv till då?
Jo, kanske. Alltså det är ju väldigt många nu i samband med den här serien som har fått upp ögonen extra mycket för Ryssland och sådär. Och några som säger, men gud, ska du spela den igen? Så kanske vi får se. Mm. Det vore kul.
Men så att eventuellt så kan du damma av den?
Ja, men det är ju inte bara min åsikt som räknas. Alltså jag kan ju bara, men jag vill ju 100 till. Men det är ju, jag har inte någon... Johan Glans eller Batra eller Rebo direkt. Alltså, så att det är, förhoppningsvis kanske så går det att göra.
Men det låter ju på dig som att du återkommer liksom till skrivandet. Nu pratade du om att du bara åkte upp och skrev. Och skrev alldeles för mycket också, så att det blev för långt. Liksom.
Eller ordbajsare.
Okej.
Okay. Det är också en nackdel att skriva för mycket också.
Men vad ska du göra med all text som blir över då?
Nej, men det var ju, behöver alla höra allt om mig? Nej, det är liksom vissa saker så oväsentliga. Känner så här, vet du, alltså så här, på tal om föreställningen nu, alltså ja, jätteroligt att göra den igen, men jag å ena sidan så jävla trött på mig själv. Orkar inte höra min röst längre. Det blir så, men sluta, alla vet att du kommer från fucking Ryssland, håll käften. Så just det, liksom i det stadiet befinner mig just nu. Så att det som blev över från föreställningen, det är, får vila än så länge i papperskorgen.
Men det skulle inte kunna bli en roman eller
nej,
någonting?
Nej, 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 nej. Bok, nej.
Det är inte din grej.
Nej.
Varför
nej,
inte det?
Men orkar inte älta saker.
Nej, men alltså det fina med en roman är att du kan hitta på, kär du.
Ja, du menar att det skulle vara en roman, alltså på, alltså fiktiv berättelse?
Ja.
Jaha, tror du menar, ja men... Nej, jag tror inte att jag är så pass duktig på att skriva. Okej. Okay. Önskar att jag vore.
Ja, men det är väl bara att träna.
Mm, i och för sig. Ja, kanske, men... Ja, men det är nog kanske sant. Alltså, jag har ibland haft idéer på att så här, göra en tv-serie som absolut inte jag ska medverka i. Utan så att absolut, det är jätteroligt att hitta på någon karaktär och sådär. Som är så långt bort från en själv som möjligt.
Ja. Ah. Ja. Men hur långt har de tankarna nått då?
Ja, men de har nått ganska bra ändå.
Att det finns ett dokument i datorn och,
ja.
Och ett manus på en pilot?
Ja.
Wow.
Ja, men sen har det aldrig blivit någonting av det. Jag tror det är så här att jag har ingen erfarenhet inom sånt. Utan där tror jag att det krävs ganska många års lärdom.
Fast nu har du ju det. Du har ju skrivit ett manus.
Jo, ja. Men jag tror där får jag verkligen omringa mig själv med andra förnuckiga personer.
Ja, jag förstår. Mm. Men hörru du, det är ju... du sa att du är mellan jobb. Det betyder att du har någonting som kommer också.
Ja.
Vad är det som kommer? Vad kan du berätta?
Jag tror inte jag kan berätta någonting. Men det är tv, vilket känns jätteroligt.
Ja, okej.
Okay. Rolig tv.
Statstelevisionen.
Kan hända.
Okej, okay. För du har ju varit runt lite.
Ja, men nu jag trivs jättebra på SVT.
Ja. Men du kan inte berätta vad det är du ska göra där?
Nej, okay. Det kommer väl ut på något annat sätt snart.
Ja. Men det är inte med Reborg och det är inte din talkshow?
Nej.
Okej, okay. Jag förstår.
Vad jag vet, talkshowen får jag ju lösa själv. Kanske blir på YouTube.
Kanske det blir, ja. För det där måste ju vara lite, det är ju lite som en superkraft att du har, vad är det, 345 000 prenumeranter som bara väntar på att du ska posta något.
På YouTube?
Ja, nu kanske jag hittade på.
Nej, jag vet inte ens själv, men det är, ja, men det är också så olika superkraft vet jag inte. Nu jag laddade upp min pilot och kände att det var en superbra idé och tänkte nu kommer folk vara glada att man kommer tillbaka.
Mm.
Och så var det ju vissa som skrev, nu är din jävel passade. Att du bara laddar upp någonting så sticker du igen. Så att det är ju vissa som inte heller accepterar att man utvecklas.
Det var en ganska bra gissning. Du har 355 685 prenumeranter.
Wowsa.
Ja.
Kul. Bra gissning.
Ja.
Så att sen så är det ju så... Ja. Sen så behöver det inte betyda att de där siffrorna stämmer idag. Det är ju så många... Det är ju så massa algoritmmatematik på YouTube. Okay. Som gör att, ja, har man inte varit aktiv på länge, då, ja, sådär.
Då dyker det inte upp.
Exakt.
Mm, jag förstår. Hur får du liksom, får du näthat och hot och dickpics och hela den serven?
Men, alltså, absolut är det någon konstig gubbe som slinker in någon gång så om dagen, men...
Vad sa du, om dagen?
Ja, någon konstig gubbe. Okay. Men de vill väl liksom väl. De är lite konstiga, men de vill väl. Men ja, det blir... De blir liksom... De hamnar i skräpposten. Men jag har blivit ganska skonad från näthat faktiskt.
Vad skönt.
Jag är väldigt... Ja, jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Såklart så tycker inte folk... Jag tror att det har också... Jag vet inte. Jag tror att... Såklart tycker inte folk om mig, men då kanske inte de följer mig. Såklart kanske de säger att det finns, jag vet inte vad folk, man kan ju skicka inlägg privat på Instagram. Såklart kan det finnas någon som skickar vidare mina inlägg till sina kompisar på, gud vad ful hon är, vad tråkig hon är och sådär. Men det är ingenting, ja, det är definitivt mycket mer pepp.
Men du har ju liksom inte, för du har gjort ganska stora grejer i SVT eller i TV och så vidare. Mm. Det är liksom ingen som... Det finns inget rysshat som du har mötts av.
Jo, men så här, de gångerna jag har det är väl, nej, inte rysshat så. Herregud, jag ser ju supersvensk ut ändå och har ett Sveriges, vad är det vi är? Det är genomsnittsåldern för Kristina är 41 år i Sverige, så det är liksom supersvensk namn. Så att, nej, inte så, men de gångerna jag har gjort så här större tv-grejer, då är det väl, fan vad ful du är, oj vad tjock du är. Så det är såna här helt obefogade typiska kommentarer som dyker upp, typiskt så här riktade mot tjejer i princip.
Men gör det någonting med dig då?
Om det gör något?
Ja.
Om det gör mig något,
ja.
Såklart. Alltså det är ju, jag tror att det har tagit ganska lång tid att skaffa sig skinn på näsan för att slå bort det. Det finns ju fortfarande dagar där, då de tar. Mm. Och också, jag raderar ju sådana kommentarer. Vissa kan tycka att det är lite fel väg att gå, men det är så sjukt många, framförallt yngre tjejer som följer mig. Som liksom säger, ja, ah, men du inspirerar mig och du är min förebild. Och när de kanske går in och läser sådana kommentarer så börjar de också analysera sig själva. Och sådär. Så att jag vill inte att det ska vara någon negativ plats man kommer till när man kommer till min Instagram till exempel.
Jag tycker också att jag har liknat det någon gång, det kanske inte ens är jag som har gjort förresten. Mm. Men alltså liknelsen med att någon ställer in en möbel i ens vardagsrum som man tycker är ful.
Mm.
Då får man ju slänga ut den.
Ja, eller hur?
Och jag tänker lite likt...
Ja, det var alltså... bra. Det var riktigt bra.
Ja. Tack. Om det nu är min.
Men hur skulle du se på alla spam-kommentarer och följ mig för fina vardagsbilder?
Men jag,
följ mig för hästhage.
Det har jag bara sett hos större konton än mitt eget.
Ja, det låter jag vara kvar ändå.
Ja.
Det är ju lite roligt.
Ja.
Jag tänker, vad är det för placering i ett vardagsrum?
Ja, men det är väl som att få ett reklamutskick på
allmatta. Ja, som bara ligger exakt, som att samla skräp.
Ja, och när man någon dag då blir jättesugen på hästbild, då vet man
exakt vart man ska gå. Ja,
då går man till allmattan bara.
Exakt.
Och vittjar. Men vart, har du en tydlig bild av vart du är på väg och vart du vill?
Ja, jag tror, eller så här, jag vill ju väldigt, väldigt gärna få syssla med det jag tycker är roligt i arbetssammanhang för resten av mitt liv. Det vore ju den bästa drömmen. Sen om det är framför eller bakom kameran spelar absolut ingen roll. Och det är, så länge jag känner att jag gör meningsfulla projekt som känns roliga att göra, då är jag jättenöjd.
Mm. Kan du beskriva din drivkraft?
Jag tror att vara en alltså det är ju för och nackdel det här med, men jag är en perfektionist, alltså jag hatar det ibland. Jag har alltid sett det som en fördel, men inte på senare tid. För det är väl det som är drivkraften, att jag känner att jag har kollat tillbaka på mina årsmål, för att jag gör så här årslistor. Och bara, men snälla rara Kristina, det här är ju saker som liksom folk som skriver ner under så saker som man skriver ner under sin livstid. Jag liksom, ska jag ha gjort de här 200 grejerna på ett år? Det är omöjligt. Ja, det är väl kanske det som lockar, att man liksom, att jag vill bevisa för mig själv gång på gång på gång. Att, och sen tycker jag att det är roligt. Det är också en drivkraft. Att, det är, att jag verkligen brinner för det här genuint.
Vad innehåller 2019 års lista då?
Åh, där har min telefon någonstans. Nu ska vi se. Den har blivit så här. Den har blivit riktigt mycket kortare, ska du veta.
Ja.
För det lilla vraket Kristina har lärt sig att den innehåller bara typ 20 mål. Det är ganska lite och bra.
Ja. Vill du ta några highlights?
Ja, men avvänja mig vid telefonen.
Ja.
Ja, men avvänja mig vid telefonen. Orkar inte med den. Och sen att här att det ska gå bra för Transsibiriska järnvägsserien.
Mm.
Som jag kallade den förut.
Mm.
Åka på en weekend. Alltså det är väldigt mycket personliga, tråkiga mål. Sätta mig i spagat. Alltså den här kommer ju strykas.
Vänta, har du åkt på en weekend?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Men året har ju knappt börjat.
Precis.
Och sen här står ju göra talkshowen. Mm. Så den kommer.
Vänta nu. Varför ska du stryka spagat? Det kan väl inte vara så svårt att lära sig.
Spagat?
Ja.
Vet du hur ont det gör?
Ja. Okej. Okay.
Nej, ja, så ja. Den kommer ju strykas. Men sen göra talkshowen och sådär. Jag tror att inte ha så jäkla prestationsfyllda mål. Inte så, utan mer realistiska.
Mm.
Mm.
Men det låter ju som att du ser ljust på framtiden.
Ja, men jag skulle säga det. Mm.
Härligt.
Ja.
Du, förresten, en grej om det här med att programleda. Mm. När har du haft det som roligast som programledare? För jag menar, Kejo och Reborg är ju inte riktigt... Det är ju mer reality, va?
Ja, nej, men det är inte... Ja, så här. Alltså, jag tycker det är kul. Jag är inte så... Jag har ju mycket... Jag har ju supermycket att lära mig. Jag har inte hunnit göra så jättemycket än.
Du har ändå varit på morgonpasset och
ja,
gjort talang.
Ja, morgonpasset tyckte jag var jätteroligt. Alltså, jag tyckte att det var kul att... intervjua i den här talkshow-piloten tyckte jag var jätterolig. Jag är ganska nyfiken på, alltså när jag hittar en person som jag verkligen är nyfiken på genuint, då alltså kan jag sitta i timmar och bara fråga saker. Det tycker jag är roligt.
Så det kommer vi att se mer av?
Förhoppningsvis, jag hoppas det.
Ja. Mm. Och kanske lite mindre av så här, alltså någon slags, ja, men som du gjorde mer i talang kanske, och var lite färg.
Mm, ja. Kanske.
Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera folk att alltså kondenserad mjölk skulle jag säga är ganska bra.
Mm.
Till så här, bara ha på banan eller dricka te och sen ta en sked och bara stoppa ner i kondenserad mjölken. Det skulle jag rekommendera.
Alltså man ska inte ha en tekopp och stoppa ner en sked och en kondenserad mjölk.
Nej.
Du vill att det ska vara tvärtom.
Ja.
Okay.
Eller äkta livsnjutning.
Ja.
Ja.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Åh, du har intervjuat jättebra personer. Vad då, får jag ställa en helt kanske omöjlig gäst?
Ja.
Trump?
Mm.
Ja. Eller bara samla supertrion Putin, Trump, Kim Jong-un och bara... Hur mår ni egentligen?
Mm.
Ja.
Vad mysigt det var att träffa dig.
Ja, det var trevligt att vara. Jättetrevligt.
Äntligen, vi har ju pratat om det länge.
Mm.
Nu blev det av.
Mm.
Tack.
Tack.
Ja, Kejo var det där. Och hennes uppvärvning var inte alls dum. Se den på Värvets Instagram, /varvet. Och där hittar du givetvis även länk till hennes konto, om du mot förmodan inte redan följer det. Och Kejo med Reborg i Ryssland finns som sagt på SVT Play att se nu. Nästa vecka låter det så här i Värvet.
För mig startade den kanske vid 10 år sedan, när jag började ifrågasätta mitt sätt att leva genom teatern och vad vi berättade. Och att jag kände så här, jag tyckte det var svårt, med mitt yrke. Vad är det jag gestaltar? Och sen så började jag titta på vad det var. Och jag hade väldigt, väldigt mycket reaktiva roller ett tag. De här klassiska kvinnorollerna som egentligen enligt den tidens samhälle inte har något att säga, men som uthärdar och hittar egna vägar. Och till slut kände jag så här, men jag kan inte riktigt relatera. Det går inte.
Ja, Julia Duvenius har i svallvågorna av MeToo, tystnad, tagning och dokumentären om Josefin Nilsson gjort upp med Dramaten under våren. Och i Värvet pratar vi om det och givetvis ser framåt. Nya tv-serien Heder ska vi prata om också. Hoppas innerligt vi hörs då. Tills dess, puss och kram. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!